säga hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Späckat, avsnitt 156. Nördpodcasten där vi pratar om allt från spel, film, serier och annat trams. Med mig, Tommy Jansson och Niklas Lundqvist. Tja!
Tjena, Tommy!
Glad påsk på dig.
Glad påsk.
Glad påsk. Är allt bra med dig? Vad har du på påsken?
Vad har jag gjort på påsken?
Nej, vad har vi på påsken? Jag försökte göra någon fil på Fredrik inledning här. Men det, vi skiter
i det. Skete sig direkt.
Ja,
jag bryr mig inte om påsken så mycket. Det är skönt att vara ledig. Mm. Eller blev du stressad av att vara ledig?
Nej, absolut inte. Eller min son blev det tydligen. Vi spelade in på en torsdag. Han fick för sig att det var fredag och helgdag. Och han bara bröt ihop när han fattade att det inte var det. Vi ska åka till kokpunkten och göra bomben på andra barn, familjer.
Inte ni avstängda därifrån?
Jo, men jag satt på mig en sån där låtsas mustasch och borrat baddräkt. Sen är det bara köra. Det kommer sås. Har du något kul att berätta eller ska vi bara djupdyka i avsnittet? Jag fick för mig att jag hade någon sån här riktig jävla chockhistoria att berätta, men den har jag glömt bort såklart. Minnet är ju som det är.
Ska vi inte läsa upp det fina mejlet vi fick?
Då får du läsa upp det då.
Ja, men det kom ju in ett fint mejl från en lyssnare som heter Björn. Och det tänker jag måste vi läsa upp. Tack för en superpodd. Är på min andra genomlyssning av alla era avsnitt nu. Det bästa är nog kemin ni har, att ni är varandras motpoler och kompletterar varandra på ett superbt sätt. Tommy, arbetargrabben som tar den lilla människan i försvar och har ett synsätt från knegarens perspektiv. Sen Niklas med sitt borgerliga perspektiv, där pengar står i fokus och materialism är ledordet. Fortsätt så här, grabbar.
Ja, hur känns det då? Ska jag fortsätta slicka dina läderstövlar medan du står och hejlar?
Nej, det jag mest ville liksom belysa med det här är ju att våra lyssnare är ju bäst i världen för att de har så mycket humor. För det han säger stämmer ju, fast det är ju precis tvärtom ju. Det är ju...
Jaha. Ja, jag vet att det är en av oss som åker sossetaxi i alla fall, och det är inte du. Hur som helst, så ska vi... vi måste
kicka igång,
kicka igång det här. Men på tal om lyssnare så måste vi ändå flagga för vår Discord-kanal, där vi har otroliga lyssnare som kommer och påpekar och hjälper oss. Och kommer med tips också, jävla massa med tips. Jag älskar varandra jävel på Discord-kanalen, där ni... Hjärtligt välkomna. Sen har vi Patreon också. Har jag nämnt Patreon? Såg du väl upp nu då? 2019-listan.
Bästa filmen av 2019.
Ja, vilken lista det var. Jag har fått så mycket beröm för den. Killen med koll. Ödmjukheten. Men... Gud, vilken lista. Får man ta den här listan, har jag fått typ folk. Ja, men låna den då. Det är ju en sån där lista som jag har lagt upp nu 2019 och 2020. Du har lagt upp 2020, du har varit lite lat, men det hör till dig, borgarpacket. Låter de andra få jobba. Det är ju en sån där lista som man nästan skulle kunna rama in och sätta upp liksom. Särskilt när man ser vad det är på första platsen. Det är liksom att man går runt och ojar sig. Du vet, när man går förbi en så här Da Vinci-målning. Oj, det var sin tid. Va?
Jag kommer ju svara på den här inom kort. Det kan alla Patreons se fram emot. Finns det inte redan när det här avsnittet släpps?
Kom gärna med Patreon-exklusivt tips.
Vad kan vi göra för att få
vad kan
mer
vi
pengar?
Göra? Kanske börja släppa avsnitten på Patreon. Nej, för fan.
Nej, så långt. Mycket jobb.
Ja, det gör vi. Hörru, ska vi värma upp kindbenen och... gå in på filmåret 1985. Ska du säga som du alltid gör med alla de här filmåren på 80-talet? Även det här är ett otroligt filmår.
Det var du som sa det. Jag kan bara instämma.
Sällskapsresan, Snow Roller. Nu kör vi.
Det är en otrolig uppföljare. Nästan aliens klass. Den svåra tvåan. Ja, alltså det finns ju en hel del bra här såklart. Kanske inte lika vast som 86 ju. Men jag kan dra till med en som jag tror att du kanske inte gillar. men som jag ändå tycker är en klassiker. Och det är ju Back to the Future.
Ja, men den gillar jag.
Gör du det?
Ja, men den är nog ingenting mot. Jag tycker det är, jo, men den är ju mycket nostalgi över faktiskt. Men jag tycker nog tvåan är bättre faktiskt.
Vi pratade aldrig om tvåan det året. Jag tror vi missade
vi
det.
Har fått skäll av Apan Karl då, som alltid skriver på Discorden. Vad har jag missat?
Ja, ja, men med all rätt. Jag tycker det är så kul i tvåan.
Sluta.
Får jag säga det? Men ja. I tvåan att det som gör att den här skurken Biff kan bli så rik och så är ju att han åker tillbaks, när han åker framåt i tiden och snor den här sportsalmanackan som det heter.
Det är så otroligt bra premiss. Och är det inte på, är det på baseball eller på hästar han tippar? Jag kommer inte ihåg.
Hästar har jag för mig, men nu gissar jag bara. Men jag
tänker,
du och jag skulle ju säkert göra likadant, fast vi skulle kolla vad det har blivit i fantasy football för att kunna bli bäst där.
Usel investering. Ja.
Mm. Men ja, men första Back to the Future är en klassiker, tycker jag.
Mm. Jag tycker även att, om man ska nämna bottenskrapet först, så finns det, även fast de är bottenskrap, så är det även så här ikoniska filmer som har format den när man var liten. Alltså vi har, den heter The Jewel of the Night, men heter den inte typ så här Jakten på den försvunna skatten på svenska eller någonting? Med Michael Douglas.
I djungeln där.
Ja, precis. Jag för mig att den heter.
Den vilda jakten på stenen.
Den vilda jakten, tror jag den heter, på stenen. Så otroligt bra namn. Så jag ska gå in och höja. Men Goonies är väl också en sån där film som väldigt många tycker om. Men den, jag vet, det är inte väldigt mycket att den gör narr av typ överviktiga barn och missfoster i det här.
Missfoster. Okej. Okay. Ja, nej, men jo, men den, jag för mig att jag såg den ganska sent och den tyckte jag kanske inte riktigt höll. Så du har nog rätt där. Mycket gap och skrik. Jag skulle vilja nämna The Breakfast Club måste jag ju nämna. John Hughes magnum opus med kvarsittarna på.
Men du har den som första skolan. Plats.
Alltså det är,
nu kommer de där.
Det är väl svårt. Ja, men jo, med Breakfast Club är väl etta.
Jag har den också.
Har du också den?
Ja, absolut. Det är en 5+ för mig.
Ja. Ah.
Dock måste jag säga att jag har bara sett den en gång. Men jag minns den väldigt, väldigt bra. Men den är så ikonisk faktiskt. Slutscenen. Mm. Så det går ju inte för liksom.
Men höjer näven.
Ja, men det är så. Alltså, på tal om så här ikoniska scener och liksom där musiken och allting sitter, och man brukar prata om den här, så här ostigheten som finns under 80-talet. Allting är ju samlat där under de sista 10 minuterna liksom.
Simple Minds musiken.
Ja, urusel, men bra för stunden där.
Ja, men den är, den är, vad heter de? Heter de The Brat Pack? De här Emilio Esteves och de där unga som var coola då. Alla var med i den där filmen.
Precis. Nej, var de det? Emilio Estevens, och så var det väl Johnny Depp, Joaquin Phoenix, tänkte jag säga.
Kiefer Sutherland kanske var med där någonstans.
Ja, precis. Och så hängde de ju på Johnny Depps nattklubb. Kommer du ihåg vad den hette? Nej. Vi hade även den nattklubben i Stockholm på Fridhemsplan.
Var det Viper Room?
Viper Room.
Uppkallade.
Han tog överdos.
River Phoenix, ja.
River Phoenix, ja. Precis. Men den jävlar vad bra den är. Fan, jag måste nog se om den ändå, känns som. Såg jag den.
Ja, jag kan nämna några fler. Runaway Train, mästerlig action- och fängelsefilm om ett skenande tåg. Svinbra, känns som att den inspirerade Speed bland annat. Det här tåget som inte kan stanna, fast det var en buss i Speed.
Aha. Vet du vad som har gjort bättre?
Simpsons. Ja, ja. Jag vet.
The bus
that couldn't slow down.
Slow down. Ja, let's think the listener now.
Ja. Har du sett den här då? Witness med Harrison Ford?
Nej! Alltså det här är riktigt dåligt, har jag på 86 faktiskt, måste jag säga.
85.
85, förlåt.
Ja, men han är en polis som måste bo hos Amish-folket för att hitta en mördare. Även det har Simpsons gjort parodier på, men det behöver inte dra här. To Live and Die in L.A., William Friedkins polisfilm från 80-talet, som är också en så här klassiker, tycker jag. Typ en 80-talsversion av French Connection. En otrolig så här Grand Theft Auto biljakt, som är typ det mest hysteriska jag sett. Day of the Dead. En bra zombie-trilogi, och jag tycker trean är ganska underskattad, för den är så mörk att där har ju typ världen gått under och de bor i den här bunken.
Day of the Dead, men är inte Return of the Living Dead då?
Nej, det tror jag är någon som kommer sen. Det är Night of the Living Dead, Dawn of the Dead och så Day of the Dead.
Ja, så kanske det. Ja.
Romeros filmer där. Så där har du några. Rocky 4.
Jag måste ändå nämna en som jag såg att du hade sett nu häromdagen, som jag älskar jättemycket. Mishima. Paul Schraders självbiografi om den här japanska författaren Yukio Mishima. Som var såhär, ett geni på... alltså hans böcker är, jag vet inte om du har läst någon av hans här noveller eller någonting, de är helt otroliga faktiskt, jättefina böcker är det, men som liksom ballade ur. Han var ju liksom nationalist utav dess like liksom, och gjorde någon slags sån här stormning på liksom vad är det, såhär, militären eller någonting. Han tog ju över liksom hela militärbyggnaden och försökte få med. Han var ju en av Japans kändaste människor just då, den tiden. Och då hade han sådär tokhybris verkligen, liksom, och trodde han skulle få med sig hela folket i den här revolutionen då. Men folket... han är ingen idiot, han är galen. Och då begick han så här harakiri liksom, som var en så här misslyckad harakiri också, vilket är så här superobehagligt. Men jag gillar den filmen supermycket faktiskt. Den är jättesnygg och jag tycker den kastar sig mellan liksom hans verkliga liv och lite så här fiktion också från hans noveller. Så det gillar lite extra.
De vävs in.
Precis.
De har väldigt så här fina färger, de här novellsekvenserna. Och så är det mycket så här...
Du fastnade inte riktigt för den?
Ja, jag tyckte den var... Alltså slutet var ju helt otroligt. Och den höjde sig väl lite när man läste på efteråt om hur galen och högerextrem han var. Typ.
Ja, herregud. Han var ju... ja.
Men sen var det att vissa av de här novellerna var väl inte så här super engagerande, tyvärr, tyckte jag. Men den var bra.
Okej, okay, ja. Du ska få låna en kort novell av mig som jag har med.
Är det den gyllene templet eller vad det var?
Nej, sjömannen som, vad fan heter den? Ah, kom in i hamnen eller vad fan, den har lite lång titel. Nu kommer jag på. Men jag måste nämna också, vi har aldrig nämnt James Bond i det här. Men en av mina favoritbondfilmer är ju från 86, A View to a Kill.
Levande måltavla på svenska.
Precis, där du även har... Ja, jag tror nog att det här är bästa Bondfilmen. Du har ju liksom Grace Jones, den här toppmodellen, och även Christopher Walken är med också. Och så har du en sån här hissnande Zeppelinar-scen också. Det här var ju länge sedan jag såg, men fan vad jag tyckte om den här när jag var liten. Alltså, den hade jag som favorit Bondfilmen. Det är en sån där Bondfilm jag inte sett på skit länge. Men jag har alltid stått på med att det är den bästa. Men mycket också för att jag tycker väldigt, väldigt mycket om Grace Jones och hennes musik hon gjorde under 80-talet också. Som du aldrig pratar om i Shiny-podden.
Nej, det är en miss som jag har gjort.
Otroligt, otroligt bra. Som är det, lite Donna Summer-influerat.
Lite kul är ju, vi nämnde ju Rocky 4. Dolph Lundgren, han är ju skurken i Rocky 4. Eller den sovjetiska boxaren. Han är ju med i Levande måltavla, typ en bara pytteliten roll som livvakt åt Grace Jones. Och de blev ju tillsammans in real life på efter James Bond-inspelningen. Det fick just lite trigger.
Ja, häftigt.
Jag vill säga en annan japansk film då efter Mishima, Ran, som vi såg för inte så länge sedan. Kurosawas episka film.
Överskattad.
Ingen av oss två riktigt fastnade för när man hade läst innan att det skulle vara en av världens bästa filmer och sådär. Alltså, den var ju episk och hade väldigt fina färger, men ganska seg också.
Ja, visst, den tog till sig mot slutet, men det är ju det här med du och jag och tolkningar av Shakespeare har väl aldrig gått hem faktiskt.
Det kanske var det.
Ja.
Jag tänkte mycket på typ så här Succession i början, att det var typ ett en galen, lite halvsenil pappa som skulle dela ut makten mellan sina söner, och så gick det åt helvete.
Jag måste även säga, alltså på tal om så här praktiska effekter och typ så här, när regissören var i sitt esse, en av mina, han är ju inte favoritregissör längre för mig, men han var under en formbar tid för mig, och det är ändå Terry Gilliam när han släppte sin Brazil också. Otroligt häftigt, för det är väl samma musikslinga som spelas under hela filmen, fast det är en lång loop, vill jag minnas. Jag kan minnas det här fel. Sen är det också den japanska, när vi ändå är inne på Japan, en av mina favoritartister, Cornelius, har ju typ gjort en otrolig härlig cover på Brazil-låten också, som är svinbra. Jag tycker den är supercool, så steampunk, futuristisk film om fallna änglar. Och sen den är också jättebra. Det är en sån där film man bara ser en gång, sen orkar man inte se den mer. Men kom och se Come and See, antikrigsfilmen. Svin bra. Det är en sån där som verkligen har satt sig på näthinnan. Det stod mellan den och Breakfast Club. Det skulle vara bra. Men den är jobbig. Det är det här när barn hamnar i kläm och vittnar i krig och allting sådär. Svintunge.
Ja, jag har velat se den. Jag har sett att den hade vid ett tillfälle liksom högst snittbetyg på Letterboxd av alla filmer någonsin.
Den är svinbra. Den är jätte... Men den känns... Vi kommer komma till en annan liknande film. Men den här känns ändå viktig ändå faktiskt, att den gör ändå en... Jag tycker ändå att den har ett tydligt... Hur tung och jobbig den är, så har den ändå ett tydligt budskap ändå. Lite som Zone of Interest också. Att det är liksom, man kommer bara se den här filmen en gång, och det är inte för att den är dålig, utan det är mest bara att man blir så jävla utmattat emotionellt av den. På ett bra sätt ändå. Och man tar åt sig av det. Så liksom. Och sånt gillar man ju, när det är tydliga budskap som verkligen sitter fast. Liksom. Då har man ju lyckats med något, tycker jag.
Verkligen.
Ja. Ska inte du nämna Commando med Arnold Schwarzenegger? Eller? Du satt ju alltid typ såhär, när vi var små, kommer jag ihåg, då ställde du alltid mig mot väggen, och så stod du några meter av som låtsas att du hade en rocket launcher och sköt mig hela tiden.
Nej.
Jo.
Vilket beteende.
Ja. Så här går det när du höjer skatten.
Redan då. Ja.
Är vi klara med fenomena, måste vi nämna den här. Dario Argento, den såg du också nyligen. På tal om den här fobin för typ missbildningar eller någonting.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. Den har ju ett minnesvärt slut. Om inte annat. På den här
Jennifer Connellys debut också nästan, som den slog igenom. Otroligt. Jag gillar ju Argento jättemycket, och här är ju svinbra. Jag kommer inte ihåg om det är Goblin som gör musiken till det här. Jo, men det måste det vara.
Att de det tror jag.
Ja,
det tror jag.
Grymt! Ska vi släppa det?
Nu släpper vi det. Ja. Ska vi prata lite snabbt om en teaser som trillade ner häromdagen?
Kör!
Ett filmfranchise som både du och jag gillar, som vi pratade om förra avsnittet, i form av Aliens. Nu kom ju Fede Alvarez Alien Romulus i sommar. Skulle först gå till streaming, men filmbolaget, eller Disney blir det väl då, som såg så otroligt mycket potential i det här, så att de bestämde att det här ska gå upp på bio.
Får jag vara lite...
Cynisk.
Ja. Och att de fattar att den här filmen spelas in... och var klar innan strejken, och nu har vi lite filmtorka under ett par månader framför oss. Och då är det perfekt att liksom skoskava in den här kanske på bio när folk är som mest liksom desperat att få någonting.
Så kan det vara. Det är ju ganska tunt, tycker jag, överlag med bra releaser.
Ja, jag har alltså Civil War recensionerna trillade, när de recensionerna av den filmen trillade in, då var det ju stenhård liksom.
Ja.
Det kommer nog bli årets en av årets största bioupplevelser, hoppas jag faktiskt. Jag håller tummarna. Jag trodde inte så mycket på den till en början, men nu när recensionerna började trilla in så var det lite wow. Okej, det här måste jag verkligen se.
Jag var ju på bio, apropå trailers och sånt, och så var det en trailer till Mad Max-filmen, Furiosa.
Ja,
och så jag brukar ju alltid hålla för ögonen så här, och hålla på och larva mig. Men nu tittade jag lite mellan ögonen och så såg jag Chris Hemsworth i den då. Mm. Han såg ju ut lite som när han är den där tjocka Thor i Marvel, i Avengers-filmerna.
Och då var du peppad?
Jag blev lite tveksam så här. Jaha. Kommer det här att funka?
Men, är det här fetma-hatet du har hela tiden?
Nej. Men jag ska absolut se den, men jag har väl sänkt förväntningarna lite grann.
Alien.
Men Alien Romulus, alltså jag tycker inte att trailern ser jättebra ut. Alltså det är ju inte mycket story. Det ser ut som att
det är en teaser trailer.
Precis, den utspelas ju mellan första och andra filmen.
Mm.
Ser ju ut mer eller mindre som den första med, jag tror det är 6 personer på ett skepp som träffar på en alien, verkar det vara. Det som gör mig lite så här skeptisk ändå är ju att, för de har ju sagt att vi gjorde den här filmen för att vi hade ett sånt unikt och fräscht koncept här, en unik take på Alien-storyn.
Mm.
Det ser man ju inte så mycket av i den här teasern, men det kanske kommer sen. Men jag minns att jag med Alien Covenant, den senaste Alien-filmen, tyckte att det som var sämst med filmen var förmodligen alla liksom Alien-sekvenser. Där det känns som att Ridley Scott ville lite så här fanservice, ge folket vad de ville ha. De ville ha alien action. Det känns som att det där är så gjort så att det är inget spännande längre. Man måste försöka göra någonting nytt av det.
Ja, men och vad sagt, skulle det vara egentligen? Alltså, för jag känner så här, jag älskar ju Alien-franchisen, men finns det så mycket mer att... Jag var mer nyfiken kanske på, nu får du rätta mig kanske, är det en tv-serie på gång eller var det här som skulle bli en tv-serie eller är det något separat projekt?
En separat tv-serie som är på gång.
Och för det känner jag att det är väl lite mer sugen på, för om du har en tv-serie i ett stort universum så har du möjligheterna att kanske djupdyka i vissa saker. För grejen med Alien-filmerna är ju inte själva, alltså monstret. Just, alltså det är en plus på, det är en stjärna i kanten som man säger. Utan det är ju, vi pratade om det i förra avsnitt när vi satt tokrunkade av Aliens. Då satt man liksom bara och pratade om karaktärerna och universumet liksom. Och när James Cameron gör ett dollartecken. jag känner att, för när jag såg den här teaser-trailen. Då tänkte jag, har inte jag sett det här förut? Och då gick jag in på YouTube och så googlade jag fram Prometheus teaser-trailer. Och det är ju exakt samma uppbyggnad på den här teaser-trailern. Att du hör bara massor med forskare eller vad de är, skrika i bakgrunden. Att de är med om någonting hem som inte vi får se. Och så är det så här snabba klipp liksom.
Ja.
Och det är effektfullt. Det är, man är ju råkåt när man ser det första gången. Men jag tycker att vi måste även, vårt jobb som obetalda konsumenter är ju ändå att vi måste ändå granska det här ändå. För att jag läste också med någon intervju där Fede Alvarez gick väl ut och sa... Och det både är ju gott, det gillar jag, att så här, jag älskar praktiska effekter. Det ska vara praktiska effekter och det försökte vi göra med den här filmen. Men jag tyckte när man såg facehuggersarna i teaser-trailern så såg det väldigt CGI-igt ut, tyckte jag. Att de var med så här klot som flög iväg liksom. jag var inte alls imponerad. Då var det jätte-CGI-igt. Ja. Kunde de inte lösa det bara med någon docka eller någonting?
Ja, precis.
Jag vet inte, hur känner du? Vi låter lite gnälliga, du. Gubbgnälliga.
Alltså jag tittade på trailern typ teasern 3 gånger på raken när den kom och var supertaggad.
Typiskt.
Ja. Men sen försöker jag ju ändå liksom, som jag nämnt här innan, vara lite så här, dämpa förväntningarna lite grann.
Ja, för men det tror jag är nyttigt ändå. Den ska ju ses, den ska ju absolut ses dag ett.
Ja.
Det är väl det att man vill ju, höja garden innan man får de här tjuvsmällarna liksom. Det är
slagen i magen.
Ja, men precis.
Ja, precis. Ja, men den ska ses helt klart. Men, försöker...
ja, men säg, vad är orosmålen? Du låter jätteskeptisk.
Alltså att det inte är så mycket nytt och det bara är fanservice fast med en väldigt så här, ung cast som väl, om man är cynisk, finns där för att den ska få en yngre målgrupp att intressera sig för det här franchises. Franchiset, det har ju alltid varit, om man säger så, typ så här, medelålders karaktärer i de här filmerna.
Har jag hoppas inte att... såg de som väldigt gamla när vi var små.
Ja, okej. Okay. Nej, men de är väl i 40-årsåldern typ i första Alien-filmen. Kanske lite yngre i Aliens.
Det är 30. Sant. Ja. Är Sigourney Weaver så gammal i första Alien-filmen?
Nej, hon är väldigt ung.
Ja.
Hon är ju 20-årsåldern. Men jag tänker liksom, det finns ju många äldre kaptener. Eller kaptenen.
På det. Ja.
Kaptenen här är gammal. Ja, det kanske är som du säger. Man kanske såg det så då.
Men jag hoppas alltså, att det är väl min stor över. För det funkar ju med Dune, tänker jag. Du har väldigt, eller förstås, du har det väldigt blandat när jag tänker efter. Men jag tänker på just huvudskådespelarna och sånt är ju unga. Av den yngre generationen. Zendaya och allting.
Ja, men exakt. En gissning är att det är 2 skepp det handlar om i filmen. Romulus och Remus. Och som ska liksom kolonisera någonting.
Var får du här ifrån?
Nej, men att... Det är ingenting som jag kan.
Och det här med alla de här jävla, vad är det för, alltså det är vad är tvillingar, hör?
Tvillingarna som byggde Rom eller någonting. Så att de ska väl bygga en ny värld någonstans. Och så,
varför håller de på med de här jävla, har det någonting med antika Grekland att göra eller någonting?
Ja, antika Rom liksom.
Rom.
Hur ofta tänker du på Romariket? Aldrig.
Aldrig. Alien, Gustav Vasa. Var det häftigare? Skeppet som aldrig... Vasa. Alien, Vasa. Vasa, ja. Bara Vasa. Alien, Vasa. Alla bara, vadå? Och så börjar alla utanför Sverige googla. Liksom, Vasa, do you know there was a ship in Stockholm?
Det skulle vara en ny...
Gåshud egentligen. Alien, Vasa.
Vasa. Vasa.
Ja. Nu kastar jag även ut en pitch till svenska... alltså folk som skriver filmmanus i Sverige, alltså skulle man inte kunna göra Vasa in space? Varför har ingen gjort det? Att man skickar, alltså det,
skickar att du har, båten då? Eller?
Nej, men att du bygger ett rymdskepp som heter Vasa. Det är ju väldigt kittlande ju, att liksom, hur ska det här gå? Sveriges första liksom rymdskepp med en besättning på, och du får följa liksom, alltså inför starten liksom. Det är ju en nerv ju. Du har ju en nerv ju. Som man döpte till Vasa. The Revenge.
Vasa 2.
Vasa 2.
Ja, det är kittlande.
Eller Vasa. Och så får det bli med så här W istället.
Så, som de här knäckemackorna.
Precis, men så förvandlas W till one. Valutan. För nu är det pengar. Nej, jag försökte göra någon James Cameron. Nej, skit i det. Jag ska absolut inte jobba med marketing eller copywriting eller någonting. Jag ska hålla käften.
Ja. Ja. Ska vi gå vidare?
Ja.
Något annat. Vad vill du prata om?
Jag vill prata lite snabbt om... Du är ett Resident Evil-fan. Mm. Det här kommer inte hålla sig jättelänge på. Det har gått ut lite snabbt att Resident Evil kommer 9 då vara ett mer open world-spel, som det vore värsta grejen. Snabba tankar.
Alltså Resident Evil-serien, den har ju aldrig stått och stampat på samma ställe för länge. De har ju förnyat sig väldigt många gånger. Och nu har vi
tagit mycket risker, eller?
Det har de ju definitivt gjort.
Och rott hem dem.
Ja. Det var väl det här actionspåret var väl det minst lyckade. Jag har inte spelat Resident Evil 6 ännu, men nej, men det är ett projekt jag har. Det måste jag ju spela.
Men inte köra med mig. Jag skulle kunna köra om det. Det är ju ett co-op-spel ju. Co-op!
Co-op! Ja, jag har det. Så varför inte? Jo, men nu har vi ju fått 2 stycken första persons Resident Evils. sjuan och åttan, va? Village nu senast, som varit väldigt lyckade. Det kanske inte går att göra så mycket mer där. Så att man liksom ska ta det open world, men vad det innebär, det vet jag inte. Alltså,
jag vet inte heller, det är så dumt. Det finns ju... Var inte åttonde spelet nu senast, var inte det open world, tyckte jag det var? Alltså, fast lite mindre bemärkning.
Det var väl nästan som ett så här...
Semi-open
world.
Åh, gud, jag hatar det ordet. Det är på tal om ord vi överanvänder den här podcasten. Semi-open world. Jag kommer säga det snart igen. När vi pratar om Final Fantasy 7. Ja.
Ja, alltså jag vill ju inte... Det finns ju de här, vad heter de? State of Decay-spelen. Där du liksom ska köra runt i en zombievärld. Och mycket då att du ska samla resurser och bygga baser. Det dit vill jag ju inte att den går.
Nej, det hade varit hemskt. Jag tror, men resurser tror jag nog att det kanske är att man får samla runt för liksom... Alltså det har du ju redan nu i Resident Evil-spelen, att du samlar på det. Men,
crafter har det.
Ja, jag vet inte. Men det är såklart... Capcom har ju visat vad de går för med den här nya uppdateringen av Resident Evil. Så jag litar på dem att de gör rätt bedömning där faktiskt. Du strök...
Ja, eller vill du ta upp det?
Nej, det vill jag inte.
Nej.
Ska vi hoppa på vad vi har spelat?
Yes, sir.
Får jag nämna snabbt Final Fantasy 7?
Ja, du har ju förberett något här nu.
Jag har gått i mål med det. Och jag tänkte otroligt. Så här, vad kul att jag och Niklas ska gå i mål med det här spelet tillsammans. Så jag visste att jag var före dig. Och så tänkte jag så här, men jag ska nog vänta in honom. Bara det ett projekt och vänta in dig, känns som. Så tänkte jag, men jag gör lite research hur det har gått för honom tidigare Final Fantasy-spelen. Så jag öppnar när du har spelat Final Fantasy 7 Remake. Och då när man får trophy så är ju allting liksom, man får ju datum och sånt när allting liksom plingar in. Och då får jag ju typ, vad står det, 2018 eller när det släpptes. Datum, chapter 1 completed, Mad Lank. Ja, men bra. Här är en gång liksom. Och då, nu ska vi scrolla ner till sista kapitlet. 2 dagar har han klarat på. Men så läser jag en gång till. Och då hade jag missat en siffra på månaden. De hade bytt plats. Så det tog 4 månader. Kom jag fram till att du skulle klara Final Fantasy Remake. Och då tänkte jag... det är superkört. Jag tänker inte vänta in dig. Och jag får en känsla att det är samma projekt här nästan.
Jag är ju kvar i Costa del Sol på kapitel 5. Ja. Sola mig i glansen. Ja, tyvärr.
Ja, jag har gjort en termometerlista faktiskt. Nu har jag gått i mål med spelet och som en... precis som en termometer så är det kyligast längst ner en etta. Och det bästa jag tycker om är en 10+. Det hetaste i det här spelet.
Är det 10 grader?
Ja, men fan, jag inte frågesätt det där.
Ja, men kör nu. Kör.
Men du fattar väl själv. Om en grad vi kallar den 10 grader.
Ja, ja.
Nu är du rädd.
Jo, men precis. Men är det 10 punkter du ska dra upp?
Ja, det är väl helt okej. Okay.
Ja, absolut. Du är bara gott
av mig. Du som bad om det här innan vi spelar in också. Nu börjar du sitta här och vara kaxig framför lyssnarna.
Kör nu.
Okej, okay, men vi börjar botten då, tänker jag. Alltså, här är det jag tycker sämst med spelet till att det bästa med spelet. På första plats, tänkte jag säga. Men längst ner. 1-gradigt. Kallast. Combaten. Faktiskt. Den... Ja. Efter 50-60 timmar så måste jag ändå säga att det är ingenting jag har... sitter du och antecknar? Jag ser att du tar fram papper och penna och håller på med.
måste
ja, efter ändå 50-60 timmar så känner jag ändå att det är ingenting som jag fastnar för ändå. Och jag provade hoppa in i andra liknande spel. Typ Yakuza och Grandblue Fantasy som jag också spelat nu i år. Och föredra dem. Det är lite för kaotiskt för min smak faktiskt. Jag ska inte fastna så mycket i det. Nummer 2. Nu går upp varmare och varmare blir, men fortfarande kyligt såklart. Materiasystemet som de egentligen har bara kopierat över ifrån originalspelet. Det betyder inte att det var bra för det. Det var väl bra för sin tid. jag tycker det finns för mycket frågetecken här och man skulle kunna göra det lättare för sig. Jag tycker inte det är jättekul att experimentera bland materias, utan man hittar sina materias och sänder med det och så sitter de fast där. Vilket leder oss osökt in på tredje platsen då, och då har jag skrivit brist på loadout-systemet, som skulle vara någonting som jag vet att fansen, även jag, påpekade i förra spelet, att man skulle haft någon fast loadout i spelet. Eftersom du hoppar så mycket mellan karaktärerna i det här, alltså du hoppar väldigt mycket mellan karaktärer. Även fast du har tre fasta karaktärer du tycker väldigt mycket om att spela, så kommer du aldrig spela som dem hela tiden, utan du kommer faktiskt att behöva spela tyvärr karaktärer som du inte tycker in och då tycker om. Och då tycker jag faktiskt det vore skönt med någon slags här fast loadout, liksom, så man snabbt kan man liksom bara swappa över materia och sånt där. För här blir det ofta så att du får gå in, byta, dra över materia till nästa. Det är superstökigt. Jag tror det var ett skämt faktiskt i början. Och fjärde platsen. Det blir lite varmare, men fortfarande inte så jättebra. Men helt okej ändå, tycker jag ändå. Minispelen. Det här spelet har ju skrytit väldigt mycket om mängden av minispel som det har, faktiskt. Och här är ju ett stort exempel på kvantitet är sämre än kvalitet. För här har du liksom 40 minispel, särskilt när det kommer till Cosmic Canyon, som du liksom kastar dig, alltså som man blir tvingad att prova på. Och då tänker jag väl ändå, av alla de här 8 minispelen så måste det ändå vara ett som är roligt i alla fall. Men det är 0 som är roliga. Inget av dem som jag känner så här, att det här vill jag återvända till och bemästra för att vinna fina priser eller någonting. Förutom de här 8 minispelen så finns det även liksom minst lika många minispel ute i världen också som man kan ta del av. Som jag känner att nu räknar jag även in det här kortspelet också, som jag tycker är rätt så överskattat. Det är okej. Faktiskt, det är så genialiskt är det faktiskt inte, det är ett kortspel med rutor, det är liksom det är okej, det är det bästa av de här minispelen, men om jag får jämföra med Yakuza-spelet som kom nu, så tycker jag, föredrar jag absolut Yakuza's minispel, där de hade till exempel som jag tyckte väl någon slags Crazy Taxi liknande, bara att du körde runt med en cykel, som jag hade jättekul åt. Men här hittade... Det var så otroligt dåliga kontroller i alla minispel också. Jag fattar inte. Jättedåliga kontroller var det. Femte plats. Har jag skrivit.
Halvvägs.
Här är ändå okej. Det är godkänt. Nu, 5 tycker jag ändå är godkänt. Är det inte det? Det är G.
Jo, men det är det.
Men G vill man aldrig ha i skolan. Det var ju...
Nej,
det var liksom så här. Du kom till lektionen och lyssnade. Du har ett G. Men då har jag skrivit väldigt lite som lämnar åt fantasin. Och då känner jag väl ändå att vi som har spelat 7:an, förutom att det var rätt så här, har man fått reda på efterhand att det var väldigt mycket som var så dåligt översatt, så vill jag ändå minnas att när vi satt och spelade här när vi var små, så satt man även och så här pusslade ihop det i skallen och liksom fantiserade hur det hängde ihop, eller hur det var, eller man försökte liksom läsa in liksom den här andemeningen vad karaktärerna ville eller kände. Jag har varit väldigt så här, alltså när man kommer till Cosmic Canyon och får reda om Red 13s bakgrundshistoria, var ju så här otroligt segment i originalspelet, och du hade den här professorn som åkte runt på något slags materiakula som var väldigt coolt. Men när det kom liksom hit, så ska det liksom, det är ett helt kapitel på nästan 5-6 timmar där de ska liksom så här förklara allting med Red 13s pappa och sånt, vilket de gör på typ 20 minuter i originalspelet, och gör det faktiskt på ett bättre sätt där, tycker jag. Sen finns det andra saker som de gör mycket bättre, som de kanske förklarar, som total missades i originalspelet. Men jag känner också att det får inte vara så farligt att man måste lämna lite åt fantasin också. Allting ska inte behövas förklaras hela tiden. För då blir alla som Anton i Gotepodden. Det blir bara...
Allt måste vara snyggt och prydligt.
Ja, men precis. Det ska vara staplat, det ska vara symmetriskt och det ska drickas grönmjölk enbart. Alltså man måste kunna ta lite risker och sådär. Oh. Man måste, ja. Vi går vidare till sjätten. Nu blir det G plus i alla fall. Nu blir det varmt.
Ja. Yeah.
Och då har jag skrivit balansen mellan trams och allvar. Och här tror jag att du och jag skiljer oss otroligt mycket. Men jag tycker ändå att det spelet ändå gör här, och som även Yakuza lyckas med, är att du har en sjukt allvarlig story, världens undergång och hej och hå, men även att du lyckas blanda in det här, alltså som du säger, anime-tramset. Jag gillar det. Jag tycker, alltså, antagligen så flyger det eller så flyger det inte. Jag hatar när det blir för tramset, men jag tycker även att det finns en glimten med ögat här som de har satt. Och jag tycker Yuffie, som inte hade så mycket spelrum i originalspelet, får ta mycket mer plats här. Det är ju en karaktär som du kommer irritera dig på så in och helvete. Men jag köpte det, och jag köpte det här Tifa och Aerifs relation, hur de är fittiga lite mot Cloud hela tiden. Att de teasar honom och retar honom och sånt där. Jag tyckte det var så kul faktiskt. Jag tyckte de satte det.
Ja, men det tycker jag var kul.
Ja, men då, ja, och det fortsätter hela spelet igenom, kan jag säga. Men då måste jag ändå säga att på sjunde plats är storyn och karaktärerna. För när jag ändå tänker tillbaka till andra så här JRPG, säkert de jag har spelat just nu, så Grand Blue Fantasy, Yakuza också, som även har färgstarka karaktärer, så är det svårt att inte säga att Final Fantasy 7 inte har färgstarka karaktärer. Det här är ju karaktärer som sticker ut i klädstil, namn, som vi ju sagt så mycket i den här podden, hur viktigt det är att ha liksom tydliga namn på karaktärer. Allting bara liksom sitter så jävla snyggt. Du har allting jättebra paketerat här liksom. Det finns inte så mycket att tillägga här, tycker jag ändå.
Nej, jag håller med.
Ja. Åttonde plats. Nu är det varmt. Nu är det VG+. Shadley har jag skrivit. Nytillskottet till den här serien är den här passivt aggressiva gaslight-karaktären som är så otroligt otrevlig, men så jävla charmig att jag vill typ ha ett eget spel med bara honom. Det finns spin-off. Typ det finns någon, alltså han, samtidigt som han sitter och tjötar med en annan robottjej i den här transmission-grejen som heter Mia, eller vad hon heter, Maya, så säger han någonting otrevligt till henne, och hon sa typ så här: detecting sarcasm, calibrating. och att han typ, så fort hon kommer in och ska säga någonting och lägga till någonting, då har det hänt någon gång att han sänker hennes volym som mute. han är ju så här, han är ju allting som jag vet inte, problem med den här världen, tänkte jag säga. Men han är ju en psykopat ju. Det är ju en gaslighting sociopat faktiskt. Och jag älskar honom. Jag älskar honom jättemycket.
Du behöver skava lite.
Ja.
Det är inte bara liksom trevligheter i den här världen. Han är ju ond.
Ja, herregud. Han är ett jävla as. Men jag gillar ju honom. Jag vill ju ta hand om honom. Jag vill adoptera honom.
I can change him.
Men han är ju så här. Det påminner lite om, man har alltid haft den där arbetskollegor som bara spottar ut sig så här sjuka saker, men de fattar inte, förstår du vad jag menar? De känner inte av stämningen. Shadley är ju en sån, liksom. Han bara spottar ut sig så här, otrevliga saker mot den hela tiden, och tror att det här är väl det de vill höra. Det här är väl normalt. Och det gillar jag. Jag gillar det jättemycket.
Gjorde du alla hans uppdrag då?
Nej, det har jag inte gjort. Nej, absolut inte. Vilket för oss in på plats nummer 9. Det här är jättebra. Då har jag skrivit open world. Jag var helt fast i den här open world-grejen. Jag tyckte att så här ska man göra ett open world-spel. Det här är nog tillsammans med Elden Ring. De är så pass olika. Men om du ska ta någon slags Ubisoft-formula, vilket det här kanske lutar mer åt, så är det här bästa open world-spelet jag spelat någonsin faktiskt. Här kändes det verkligen att du var aldrig tvingad att göra saker i den här öppna världen. Men om du gjorde saker, så var du ändå belönad på ett positivt sätt. Och inte bara massor med pengar eller XP eller potions. Utan du fick saker som du kan använda dig av. Jag kände alltid att jag gjorde något framsteg någonstans. Sen var det faktiskt kul att utforska den här världen. Att eller det är ju liksom egentligen, om man ska hårdare, ett 6 styckna småvärldar. Och jag tycker det är helt rätt väg att gå istället för att ta en enda stor, jättestor värld. Så har man liksom styckat upp det i mindre världar faktiskt. För då känns det lite mer tydliga progress, att man gör någon liksom progression då i de här småvärldarna faktiskt. Och jag tycker det var skönt att jag kunde ta typ någon timme ibland och bara springa runt i öppna världen och göra lite små saker om jag kände att jag inte ville gå vidare main storyn. Och det kändes som jag hade liksom utvecklat mina karaktärer då på något sätt i alla fall. Hittat något nytt som jag kunde liksom ta in i dem eller något sånt där. Jag älskar den här öppna världen. Jag tycker den var jättebra faktiskt. Svinbra jobbat.
Mm.
10:e plats. Det här är galet.
Är det
musiken.
Musik.
Musiken. 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 Ja. Nej, men vi har väl, både du och jag har väl alltid slagits för att Nobuo Uematsus originalmusik är väl typ en av de bästa spelmusikerna någonsin. Det är ju där uppe med Final Fantasy 6, Silent Hill 2, vad ska du mer nämna? Star Ocean, kanske?
Star Ocean 2, ja, ja. Det är väl de.
Här har ju inte Nobuo Uematsu liksom gjort musik. Man har ju tagit hans verk och liksom tolkat om dem i flera olika liksom vad ska man säga, miljöer, orkestsammanhang och sånt där. Så du har ju liksom 10 stycken olika chocobo-låtar till exempel. Men jag tycker, ja, men till exempel Tifas film och Aeris film får liksom lyssna på 20 olika varianter på som de liksom försöker stämma in. Och säkert när det kommer till Nazareth eller Nibelheim menar jag. Nej, men jag får verkligen så här gåshud när jag spelar det här spelet och jag hör all den här musiken och hur de har verkligen liksom tolkat om det och gjort den ännu bättre än originalmusiken. För säg vad man vill om originalmusiken. Alltså den var ju bra när den kom, men den är gjord 97. Den kanske inte hade liksom full orkester eller någonting sånt där. Den är ju liksom minnesvärd, men nu är den liksom ännu bättre. Det här är, nu är den liksom fulländad, känns det som. Det här är ju liksom, jag har ju, lyssnar ju nu på soundtracket liksom när jag sitter och jobbar till och med. Tycker det är jättestämningsfullt faktiskt. Svinbra.
Ja, det lilla jag har hört har varit riktigt bra också. Nej, men och det gjorde de ju i det som kom förra året, 16 också. Alltså de bästa låtarna där var ju gamla Final Fantasy-teman.
Ja, men precis. Det var jättebra också. Men här har ju liksom Cosmic Canyon-låten, fast 4 olika varianter har du. Och jag gillar det jättemycket. Jag gillar det svinmycket. Det påminner jättemycket om när jag och mamma, när jag var jätteliten och så gick vi och såg Bob Dylan på Globen. Och så sitter han och spelar en låt och sen säger mamma helt plötsligt: "Nej, men det är ju Blowing in the Wind ju." Och då, Bob Dylan är alltid känd för att tolka om sina egna låtar. Det blir aldrig liksom som man hört dem innan. Och det blir lite mer nervigt, blir lite mer spännande faktiskt också. Och här har man verkligen gjort det med bravur.
Underbart.
Hur mycket pluspoäng fick jag att jag nämnde att jag var på Bob Dylan? Ska jag vara med i Shiny-podden nu? Grina av mig.
Jag har också varit på Bob Dylan och var skittråkigt.
Ja,
jag kände inte igen en enda låt av förklarliga skäl. Nej, men
det var en svår tid i mitt liv, kan jag säga.
Ja, men grym topp 10-lista. Jag undrar ju dock liksom, för vi pratade förra gången om att du hade lyssnat på en podd där 3 personer hade klarat spelet och alla var missnöjda med slutet. Hur känner du utan att spoila något?
Jättenöjd. Svinnöjd. Otroligt. Men jag tänkte väldigt mycket på det, för det finns i 3 sista kapitel. Jag ska absolut inte spoila någonting nu till ni som lyssnar. Men det finns en i 3 sista kapitlen är det så här, verkligen emotionell resa på både gott och ont. Jag vet inte hur mycket du kommer ihåg om det här Paradise-stället man är vid det här templet. För mig, jag tyckte det var ett tråkigt parti med lite så här irriterande pussel över tid. Men det är väl så här, man kände att de drog ut på det på många grejer. Man ska rycka massor med spakar och klättra på väggen och sånt där. Det är så här, nu man vill bara ta sig fram, känner jag just där. Men det finns ett parti där Aeris får någon slags återblick. Det finns även i originalspelet, för jag får gå så just nu, om med sin morsa och när hon var liten, som var helt otroligt, jättefint stämt var det. Det var verkligen liksom så här, spelhistoria gjorde de där. Men då tänkte jag så här, fan vad kul det ska bli när Niklas kommer till det här partiet. Alltså, han kommer applådera. Men sen fick jag ett minne av att jag sa samma sak i Final Fantasy 7 Remake, när det är när de här Biggs och de dör. Och jag sa till dig att det partiet är så otroligt fint. Och du sa, jag gäspade lite så otroligt mycket. Att det var så här uttråkad när det var så här emotionella partier. Du kan inte ta åt dig sånt, eller hur?
Nej, det är svårt. Det är för mycket trams. Sitter och tänker på nu här i Rebirth när man är på båten och Red 13 valsar in i den här kortturneringen och har klätt ut sig som en soldat. Går på två ben.
Det är jättekul. Ja,
nu är de verkligen...
Du tycker inte om det?
Det är ju buskis.
Ja, det är absolut buskis. Men
originalet, originalet var ju inte buskis. Minst inte som det i alla fall. Det kanske är rosa glasögon på där. Men om man liksom bara kan köpa in sig på det så är det väl okej att de får tramsa lite.
Nej, men jag tycker det var jättefint slut faktiskt. Men jag tyckte de skrev lite spelhistoria där faktiskt. Sista 10-20 minuterna. Men jag hade en punkt ändå, men jag tog bort det. Men jag känner ändå att Sephiroth är överspelad. Jag bryr mig inte så jättemycket om honom. Vilket är tråkigt, för jag kommer ihåg när man spelade sjuan i första gången så hade man så otroligt respekt för honom. Faktiskt. Att han var mer, det var mycket mer mystik runt omkring Sephiroth. Här ska han liksom in i Clouds liksom så här hallucinationsdrömmar typ stup i kvarten liksom, vilket tappar rätt så mycket av den här mystiken. Jag tyckte att man kunde hållit på honom mycket mer faktiskt. Och sen är det någon twist i slutet av spelet typ som jag kände så här, var väl lite onödigt. Alltså där Tetsuya Nomura kom in och skulle liksom fixa till lite, fick han för sig, kände jag.
Han är väl liksom den mest populära karaktären bland fansen, Sephiroth, och så ska de göra fanservice och lägga in honom på fler ställen än det behövs, känns det.
Ja, absolut. Men med vitt långt hår, det är obehagligt.
Men totalt betyg...
Jättenöjd.
1-10, om du ska sätta ett betyg då.
Ja, men en stark 8 skulle jag nog säga faktiskt. Det är nog där mellan 8 och 9 skulle jag sätta. Jag hör ju redan nu Gotepoddens röster eka. Älskar inte det här. Ska vi komma med polkatåget och klippa till det på direkten?
Herregud.
Den smällen får jag ta i sommar. Ja, men bra. Vi har spelat en jävla massa spel.
Precis. Du i alla fall.
Det är någon måste göra någonting. Det tänkte jag fråga i början av podden. Vad är det för något du har gjort egentligen de senaste 2 veckorna? För du har inte knappt pratat med mig alls i sociala medier eller någonting. Det var helt tyst från dig. Jag tänkte såhär, nu har han gjort något viktigt. Ingenting. ingenting. Du har inte rört en fena.
Vi kommer in på det.
Okej. Okay.
Vad ska vi ta först då? Det är två stora släpps.
Ja, men Rise of the Ronin vill jag prata om. Jag har sett fram emot det här jättemycket. Team Ninjas, en av mina favoritspelstudios. Mest för, såklart de är kända för att säga Ninja Gaiden och Dead or Alive. Men för mig är de mest kända för Nio och Wolong-spelen som liksom tolkade om de här Souls-like-spelen och gjorde väl på sitt sätt, vilket de lyckades jättebra med. Och nu när Rise of the Ronin här, PlayStation-exklusiva action open world-spelet annonserades, så vart jag ju stenhård, såklart. Och sen stenhård-mätaren åkte ju ännu mer högre upp i taket när de gick ut med att det är, ja men du vet vad, det är co-op också. Du kan spela med kompisarna. Jag tyckte, fan vad nice alltså. Ringer Jack på direkten. Jack, sitter du där? Nej, jag står. Sätt sig. Co-op, resa sig upp. Du fattar.
Jag fattar.
Som alla de här ninja-spelen så ska det alltid liksom utspela. Som alla de här ninja-spelen. Det är väl något Japan som ligger i kläm med imperialismen. När liksom USA, tänkte jag väl säga, men västvärlden ska kliva in och liksom modernisera Japan, vilket får liksom Japan att splitta upp sig i två olika delar. Liksom ska man liksom följa med det här och ja, men jag tänkte till exempel när västvärlden introducerar krut. Men vad är liksom det läskiga med imperialismen när den kommer hit och Japan splittrar sig? Tydliga två läger, bla bla bla, inte så jättespännande story. Det som är nytt med de här teamlinjaspelet nu som de har gått ut hårt med är ju att det är ett open world-spel. Som är en blandning mellan Ghost of Tsushima möter Elden Ring, möter Nio, möter Wulong. De har verkligen så här, det känns som att Sony har sagt till Team Ninja att hej, vi har ett recept på vad folk gillar att spela de senaste 5 åren. Och nu ska ni bara trycka in det i ett spel. Så Nio har ni lyckats bra med. Tryck in allt bra med Nio. Wulong, bra med det. Folk gillar tydligen Sekiro, bra med det. Tryck in open world måste ni ha. Crafting måste ni ha. Multiplayer måste ni ha. Och det är där jag gick på den hårda. Jag ska nästan börja med det som jag fick nästan en chock över. Jag tror det här var ett multiplayer-spel där du skulle dela den här open world-upplevelsen. Typ som i Far Cry med en kompis. Men vi fick ju snabbt reda på när vi startade det här spelet att det var ju låst. Det är så sjukt. Alltså. Så hela open worlden är ju bara din gubbe. Och sen hoppar du in i instanser. Alltså små banor. Precis som i Nio och Wulong. Liksom, att här har du en bana. Ett uppdrag som du ska utföra. Och då kan du ta in hjälpredare. Alltså NPC:er eller kompisar då. Men sen så fort du har klarat den här banan. De ofta ser om runt 10-15 minuter. Så blir det liksom utkastad ifrån det. Vilket gör att det är absolut inte ett co-op-spel om man ska spela med kompisar. Utan det här är väl mer att man ska liksom så här locka in folk om man behöver hjälp med ett uppdrag. För mig var det en jättebesvikelse på det planet. Men sen liksom själva spelet, alltså spelkontrollen. Det är ju väldigt mycket att du ska läsa av motståndarna. Det här är ju ett spel som utspelar sig alltså inte så mycket i en yokai-värld som i Nio, att du har de här yokai-monstren och sånt där, utan det är ju människor du slåss mot i stort sett hela tiden och alla har sina unika attacker, och det du ska göra som spelare är ju egentligen läsa av attackerna, blocka dem, kontra dem, slå dem, och sen har du liksom olika typer av vapen som du ska liksom ja, men kontra fienderna med, eller välja liksom stansen du ska stå med. Så du ser ju på en fiende, om du har ett vapen och står högt upp med din bov till exempel, så kanske fienden har en sån där två röda pilar ner, och betyder liksom att den här ger inte så mycket attack mot den. Och då måste du byta vapen eller stans eller någonting, vilket gjorde mig lite så här kluven att jag vill ju bara köra med den här typen av vapen, ska jag bli lite straffad av det. Men desto mer du spelar, desto mer låser du upp olika stans. Så du kan liksom komma runt och du kan ha två vapen på dig samtidigt. Så det är inget jätteproblem. Och det är absolut inget dåligt spel eller någonting. Det enda som jag känner är när jag spelar här är att det här har jag gjort typ 20 gånger. Ska jag göra det 21 gånger till? Jag har varit rätt... Det är svårt att sätta finger på det, för liksom, jag kan inte säga att liksom, bara för jag är trött på det, så behöver det inte vara ett dåligt spel per se, men det kanske känns lite så här oinspirerat, och det här känns mer att de har fått en beställning ifrån Sony och en formula som de ska lyda liksom, att det här, så här ska ni liksom, det här vill vi ha i det här spelet liksom, för då kommer det liksom sälja. En algoritm liksom, som man har tagit del av. Men sen känns det också som att... Jag tänkte på förra året släpptes ju Wulong ju. Också av Team Ninja. Så det här känns ju mer som ett B-team ifrån Team Ninja. Som även gjorde det här Final Fantasy-spelet som släpptes mellan 9-2 och Wulong ju. Så det känns, utan att veta det här skulle jag kunna göra research på. Men det känns som de har två team som jobbar liksom parallellt med varandra. Med två separata spel. Så jag vill ju tro att det här är ju liksom... För jag tyckte inte jättemycket om det där Final Fantasy-spelet de släppte emellan. Så det här känns ju lite som det teamet de stoppar in där. Att det är lite mer lägre budget. För det är inte så jättesnyggt det här heller. Det är inte fult heller. Det flyter ju på allting jättebra. Till skillnad från ett annat spel vi ska prata om snart. Det är okej. Okay. Det är inget dåligt spel. Det är liksom 3 plus, känner jag. Men jag känner mig liksom... Jag måste nog komma in i det lite mer och kanske liksom komma över de här små sakerna som jag stör. Eller liksom, det gör så, allting. Ja,
ja nej, men jag skulle bara säga att jag frågade ju Jack, vår gemensamma vän, om hur det gick med Rise of the Ronin. Och jag tog mig för pannan faktiskt när han berättade om det här co-op-haveriet. Mm. Jag tänkte, hur har de kunnat tabba sig så pass?
Det här låter ju
som något som du kommer köra single player bara.
Nej, vi kommer absolut inte köra co-op med varandra. Det sa vi liksom på direkten att det här kommer inte funka. Och Jack kan ju spela vidare. Han tycker om det väldigt mycket, men det är återigen det är ett bra spel, men det är ett single player spel. Det här multiplayer grejen känns som man bara har liksom tagit in för att det är liksom för att locka liksom spelaren. Ja, men precis på något sätt. Eller liksom så här, om du har problem med ett litet mission så ta in en annan spelare. Men jag hade fan önskat att du hade ett open world och du kunde liksom samarbeta med en kompis på det. För då hade det varit lite mer lekstuga i det faktiskt. Jag hade uppskattat det mer i alla fall faktiskt. Att det kunde vara lite som Far Cry-spel. Men när jag tittar liksom på betygen, liksom, det är väldigt mycket 7 av 10, 3,5 av 5. Liksom, så, och jag förstår det, liksom, för det gör ingenting dåligt. Ingen dålig kontroll, det är svintajt kontroll. Det är ett menysystem som vi har sett liksom, överallt. Du kan uppgradera vapen, du har liksom massor med karaktär. Du kan liksom, precis som personer, du kan lära känna dem på djupet, ge dem presenter, så växer någon, friendship och sånt där. Alltså det har allting alla spelare gillar, bara att det känns som det är någon som har skrivit av någon annan på provet. Liksom. Man har suttit och gluttat på kompisen bredvid och skrivit av. Och sen ska man liksom bara formulera det på ett annorlunda sätt så det inte blir en kopia av det. Det är lite så det känns faktiskt.
Ja, trist.
Ja, men jag tycker absolut, om man gillar den här typen av spel så kolla in det. Återigen, inget dåligt spel. Absolut en rekommendation. Det är kul också att första bossen heter Matthew Perry också.
Okej.
Okay. Det är en känd kapten. En officer. Typ såhär från England, tror jag. Och det heter han Matthew Perry, vilket gjorde sig väldigt roliga memes också. Så han man ska spöa upp första bossen liksom.
Rest in peace.
Rest in peace. Båda två. Ja, nej, så var det med det. Tjena, tjena.
Ska vi snacka lite snabbt om det andra stora släppet som var förra veckan? Dragon's Dogma 2. Capcoms nya rollspel som jag hade ingen koll på första spelet. Något du har spelat?
Lite grann faktiskt. Jag var lite sån här som hamnade i efterkälken, jag hörde hyllningar. Det har ju så här fått en så här fanbase efteråt. Och folk har liksom hoppat in i det långt efter och hyllat det. Och sagt att det här är... Det är tufft, det är ett bra liksom, rollspel. Men när jag spelar så känner jag så här, ja. Men det är daterat var lite för mig då. När jag provade det. Det släppte rätt så snabbt. Utan ens... Ja.
Det är ju något som många har sett fram emot, uppenbarligen, den här uppföljan. Jag har inte varit en av dem, kan jag säga. Så det får jag väl vara väldigt transparent med att jag var inte peppad på att testa spelet, men jag gjorde det i alla fall. För att jag håller på med Final Fantasy 7 Rebirth och det finns ju inte på kartan att jag ska orka sätta mig in i något annat spelsystem som verkar vara ganska... det kanske finns ett djup i Dragon's Dogma 2, jag antar det. Alltså, det är liksom ett rollspel framför allt. Men det börjar ju som i många av de här spelen att du får välja att skapa din egen gubbe. Jag brukar hoppa över de stegen i spel, men nu skapade jag faktiskt en egen gubbe som... Såg helt grotesk ut, såklart.
Ja, som inte ens
vart så. Som man...
Ja, samma sak här. Jag försökte jättelänge tid, men ett litet tag i alla fall. Sen var det bara massor med sillisar som kom ut, känns som. Både i ansiktet, jag vet fan vad som hände. Ja. Det var liksom bara, vart nu, fabrikfel.
Ja, precis. storyn verkar ju vara då att man spelar som The Arisen. någon form av chosen one som ska föds som slav, men verkar väl vara den rättmätiga tronarvingen, eller vad man säger. Det börjar ju med en mellansekvens där det är någon kung som tar plats på tronen. Lite udda. Och sen så börjar det då som den här slaven i någon brun och mörk gruva. Där, som jag började tänka också så här, det här har man ju också sett ganska mycket. Skyrim och liknande. Väldigt klassisk.
Väldigt PlayStation 3-ikt, om jag får säga.
Ja, grafiken och liksom så här, det känns som ett väldigt gammalt allting. Spel. Ja, och sen så kommer det ett stort monster, en sån medusa liknande varelse som du får träna på att slå ihjäl. Och sen så flyr du från den här gruvan eller vad det är för någonting.
Mm.
Och
så väldigt odramatiskt.
Ja, väldigt så här, joggar därifrån medans vakterna joggar efter. Jag kan inte super liksom, engagerad att ta fast den. Och efter det har jag inte spelat något mer, tyvärr.
Okay.
Jag vet ju att det blev inte så mycket mer än så, men jag vet ju att det finns ett så här pawnsystem där du skaffar följeslagare.
Mm.
Du har ju spelat lite mer än mig, så du får gärna ta över.
Ja, men precis. Jag spelade några timmar in. Men det är precis som du säger, efter det så vaknar man upp i en... Eller vaknar upp, man hamnar i en stad som blir liksom utgångspunkten ifrån spelet. Där man även får sin första liksom medföljare som man också får skapa. Och sen är det egentligen ett uppdrag rakt i näven och ut i världen. Och spelet liksom i stort sett som alla sådana här open world-spel nästan såhär, släpper den bara rakt ner. Du får ju såklart någon slags marker vart du ska någonstans. Men det är väl lite så här. Man fortsätter försiktigt ut i världen för att liksom utforska. Första jag tänker på är hur daterat det här spelet är i både så här, kontroll, grafik, meny, allting nästan känns som. Jag tänkte väldigt mycket att om nu när jag precis spelade Final Fantasy 7 att jag var väldigt så här, mätt på ännu ett epos. Så det känns ju taskigt att det här ska liksom så här, bli påverkad det av det.
Ja, men det är dålig timing att det här kommer nu.
Ja.
Och jag apropå det här med daterat, alltså menyerna och sånt, det påminner ju lite om typ hur jag uppfattade Elden Rings menyer. Att det var ganska liksom så här krångligt och sånt. Mm. Men Elden Ring, där känns det som att det där är mer en feature snarare än en bugg eller vad man säger. Här känns det mer bara som att det är ett väldigt gammalt spel.
Precis, för det finns ingen... Alltså du flyter ju inte på varken menyer eller någonting, och allting är liksom, alltså hur man har byggt den här UI:n och hur det ser ut, vad man valt för färger och sånt där. Det är väldigt så här, brunt, svart och trist allting liksom. Mm. Så det känns som liksom, till och med spelskaparna ger medvetet om någon slags uppförsbacke för spelarna att liksom sätta sig in i det i början, och man möts liksom av, när jag går in i menyn så är jag irriterad på sånt, när det bara så här, det är informationsskylt på informationsskylt, så fort du bara liksom går in i någon slags sidomeny så ska det liksom förklaras varför du är där och vad du gör liksom så här. Där känner jag att jag vill liksom sitta kanske och pilla med dig själv istället för att de ska förklara varenda liksom bildruta eller text för mig. Eller är det så jävla invecklat det här spelet? Men jag tror att det här spelet är väl kanske årets Starfield, börjar jag tänka på lite. Mm. För jag känner exakt samma sak som jag kände för så här, Starfield i början, och som många andra kände också, att det är så här, otroligt så här, jobbigt menysystem och liksom så här, fighting-system och allting, att det är liksom det är så annorlunda än allting, så du måste verkligen liksom sätta dig in i det och liksom så här, slå skallen i det och liksom bara acceptera att det är så och liksom lära dig det. Och det gjorde jag ju med Starfield, och liksom när det till sist liksom lossnade så var det liksom mycket skönare. Men jag vet inte fan om jag orkar göra det en gång till. Alltså, särskilt inte nu, för jag har varit lite så här, för första är kanske inte settingen det mest spännande för mig, det här med drakar och goblins och ett pratande lejon. som bara stod med håret överallt.
Alltså, jag, just det, de har sett.
Jag vet att sen tyck, alltså fan, jag har jättesvårt att spela ett spel som är under 60 FPS faktiskt. Jag har skitsvårt, och när man har blivit så bortskämd nu med Final Fantasy 7 som är så här, för det är så att jag tänkte på när jag satt och spelade här, att fan vad Final Fantasy 7 är så jävla snyggt, eller är det här bara så jävla fult överallt. Men jag tycker så konstigt, för Capcom är ju en studio som jag tycker i alla fall har ändå någon slags, med sin Resident Evil Engine, liksom en så här schysst liksom så här, fingertoppskänsla på liksom grafik och allting och hur det flyter på. Jag fattar inte vad som har hänt här egentligen. Är det liksom att man har bara låtit någon slags billigare team liksom fått göra det här och fått göra liksom för en billigare penning? Det här ska liksom bara ut för att liksom tillfredsställa Dragon's Dogma-fansen.
Mm. Ja, kanske. Vi borde ju ta upp det här också som de hamnade i blåsväder för, med mikrotransaktioner som dök upp, tror jag liksom, fanns inte i recensionsexemplaren, så det var inget som nämndes i recensioner. Men det var något som gamers upptäckte själva, att bland annat om man ville fast-travela så fick man punga in riktiga pengar för det, har jag för mig. Och jag brukar ju tycka att gamers är liksom, de överdriver ganska mycket. Men här kan jag faktiskt ändå sympatisera med att det review-bombas faktiskt. För man märker, Capcom försöker ju liksom testa vad de kommer undan med här. Och det gjorde de inte. Det blev en backlash direkt. Gamer, men det kanske också trycker på ett större problem att spelen är för dyra att utveckla och tar för lång tid, så att man måste försöka cut corners här någonstans och ta igen. För det här spelet, det är ju dyrt, men det är ändå billigt jämfört med mycket annat.
Absolut, men samtidigt undrar jag, varför kommer typ Monster Hunter Rise undan med det då?
För att har de också mikro?
Jättemycket mikrotransaktioner. För jag satt och jämförde de här två med varandra. För det var ju någonting som jag vet, jag tänkte på när jag spelade senaste Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise är ju också att när du skapar din karaktär så är den liksom fast. Det är liksom, du kan inte återskapa, du kan inte ändra din karaktär. Du behöver en ticket. Och de kan du köpa liksom i för riktiga pengar då, för att skapa dem. Det är ju väldigt girigt, kan jag tycka. Alltså, nu satt jag och spelade liksom Rise of the Ronin till exempel, och då är det liksom att, ja men, fixa din karaktär hur ofta du vill liksom. Vi skiter i det. Så har Team Ninja alltid varit med sina spel, att du alltid kan gå in och liksom göra om målaren, om den här grisen du har skapat. och där undrar jag liksom varför, för jag håller med att det är ju väldigt girigt, säkert när det är sånt, alltså ett spel med som kostar så mycket i början. Det kostar väl typ så 800 spänn, eller vågar jag absolut inte ta gift på, men det känns väl som det. Varför inte vissa saker ingår liksom i det? Jag tycker som fast travel och typ så vissa saker tycker jag ändå att det borde de lösa. Men när jag ändå tittar på Steam-recensionerna i alla fall, där det har blivit som sågat som mest, så är det ju att folk har sagt att mikrotransaktioner tror jag inte att det är folk som blir mest irriterade över. Det jag kan läsa mig till är att folk säger så här: hej, jag sitter med ett 4010 grafikkort, varför är det 25 fps i den här staden? Alltså, varför har man inte liksom optimerat det här spelet så det flyter på? För då tror jag att sådana som mig också skulle kunna njuta mer utav det faktiskt. Jag måste ha det måste liksom flyta på hela tiden. Det måste vara i grafik, i rörelse. Det ska inte liksom kännas som att det liksom tjattrar fram liksom.
Nej.
Och det är samma sak med menyerna. Jag får någon slags, när jag tänkte på så här, det jag gillade minst i Witcher 3 var ju också så här, när man trycker på sidofliket, det ska nästan så här, känns som det ska liksom laddas över någonting. Det är mikrosekunder, men det är sånt man märker av, och då blir jag lite så här, fan vad jobbigt det är att bara bläddra. Man vill att det ska gå snabbt när man bläddrar liksom, mellan olika saker.
Man har ju vant sig vid en viss standard.
Ja, men jag tycker det är helt okej att då ändå sätta den nivån, ribban liksom, särskilt när det är en sån här studio, att vad är det för något som händer här egentligen? Varför flyter det inte på? För det som har hänt nu, vet, eller de har gått ut med typ så här, det är för mycket NPC:er i den här världen. Så liksom, det påverkar liksom motorn, liksom, att det inte flyter på lika bra, om man ska förklara väldigt kort. Men då har ju typ folk på Reddit eller forum typ spekulerat i sig, vad händer om vi dödar alla NPC:er i de här städerna? Kommer allting flyta på bättre då? Det har liksom så här inför den här releasen, nu vet jag att det har gått, men då har förberetts typ någon slags massmord, kollektivt massmord mot alla typ de här NPC:erna. bara för att spel ska flytta på bättre liksom. Men jag vet, alltså jag är... Det är lite som du sa innan, det här spelet kanske inte landade så himla rätt just nu faktiskt. Mm. Jag är inte så här supersugen på det, särskilt vart jag väl mindre sugen när typ, de går ut och säger typ, vi känner till alla problem, vi ska fixa till det här och det här och det här. Och då blir jag lite så här, okej, kanske vi ska återkomma mer till det då. Typ. Mm. Men liksom så här, ja, folk har ju liksom spelat över 50 timmar och satt liksom 8, 9 och 10 i det. Så det finns ju något i det. Men jag tror jag är så pass utbränd nu efter liksom ett stort RPG som Final Fantasy 7 att jag måste typ sitta och spela någon slags Idle Heroes eller något liknande typ så här på telefonen. Även,
ja,
men det var så skönt efter Final Fantasy 7 att mycket har liksom gått åt väldigt mycket så här bokläsning för mig senaste tiden. Jag tycker det är så skönt att varva ner. Men jag är sugen på ändå att återkomma till Dragon's Dogma 2 ändå. För jag tror jag tror det har potential. Jag tror absolut det har potential. Men just nu var det sånt, det är ju det där, precis som Starfield, att det är en sån jävla tröskel jag vet att jag måste ta mig över. Och jag tittar på en av mina favorit-youtubers, Fextra Life, sa typ såhär, första 10 timmarna klickade inte alls, sen var jag tvungen att spela 20 timmar till och då typ förstod jag, och sen när jag hade klarat spelet och jag låg på endgamet efter 50-60 timmar, då klickade spelet för mig, då fattade jag. Och då sa han också att så här, väldigt transparent, och då fattade jag också att det är väldigt för sent för många andra att ett spel ska klicka, men det är då spelet öppnade sig för mig, att det verkligen var så här, wow, okej, det här är coolt. Men att ska jag sätta mitt liv på 50-60 timmar på spel och hoppas att det är ett bra endgame. Jag vet inte.
Tveksamt.
Mm.
Men, apropå bokläsning.
Ja. Vill du inte säga något om Helldivers eller?
Nej, vi skiter det.
Jag
spelar fortfarande, det är jättekul.
Ja, bra. Kul.
Men, nu... vi pratade ju förra avsnittet om Three Body Problem. Nu har serien kommit som du tittar på, och jag har börjat läsa boken. Och kommit 100 sidor in.
Oj!
400. Ja. Det är väl okej.
Okay. Det är jättebra ju.
Om man säger, av allt som jag håller på att konsumera just nu, så är väl boken det som jag tycker är absolut roligast och det som jag vill fortsätta mest med. Så det är ju positivt. Jag var ju lite rädd när jag öppnade den. Jag sa ju det, att jag köpte den som pocket på engelska. Första två sidorna är ju liksom som en lista, som ett lexikon nästan på 20 stycken karaktärer. Som nästan alla har så här kinesiska namn och heter snarlika grejer. Så jag tänker...
Nej, sluta! Vad tänker du?
Det är så här, Wang, ung utan pung.
Nej, nu är det jävla asienrasismen och säger. Det är en så jävla vidrig alltså.
Men Tommy,
borgarpack.
Det var inte så farligt ändå, för att det här...
Det är såklart inte farligt. Varför kunde du inte vara rädd för namn ju hela tiden? Är det samma sak när det kommer till arabnamn och sånt också, när de heter Mohammed?
Som i Dune part 2.
Just det.
Lissam al-Gib. Det sitter ju ändå. Men det här hoppar ju mellan olika liksom, tidsperioder. Och det är ju ändå, varje tidsperiod säger att det kanske är 5-6 karaktärer max att hålla koll på. Så svårt är det inte. Det har ändå gått hyfsat enkelt att ta sig igenom de här 100 sidorna, även fast det är en del sån här, om man säger, vetenskapssnack. Men det är ändå, det går ändå att förstå liksom helhetsbilden, tycker jag.
Ja, absolut. Det kommer nog bli tyngre vetenskapssnack mot slutet av boken. Finns det ett parti som fick mig att klia i skallen rejält. Men på ett roligt sätt faktiskt, för den ballar ur faktiskt på ett härligt sätt då. Men det är kul att både du och jag har tagit del av boken. Det här är ju en bok som vi båda har velat läsa väldigt länge, men jag håller med. Jag har också varit lite så här rädd för det här när det är så här fysiker som ska liksom förklara hur allting fungerar, och så har man typ googlat lite snabbt på vad är egentligen the free body problem, och så sitter ett YouTube-klipp och förklarar, och jag är så här: ja, tur att man inte jobbar inom astrologi och skit liksom. Jag hade ju typ fått världen att sprängas. Nej, men nu har ju Netflix-serien i alla fall kommit ut. Den har inte du tittat någonting på?
Nej.
Och det är ju liksom storprojektet ifrån de här Game of Thrones-skaparna. Benioff och Weiss.
Precis.
Som fick väldigt mycket skit. Alltså det här är så jävla konstigt. För det här är ju också en serie som har blivit typ reviewbombad i förväg, vet jag, på Rotten Tomatoes. Av väldigt många tittare. För att folk har liksom snappat upp väldigt snabbt att det här är liksom skaparna som dödade
Game of Thrones.
Och det är fan, jag blir så jävla irriterad på de här människorna faktiskt. Och då har man liksom gått in redan på direkten. Jag har till och med sett på TV Time också att folk liksom med armarna i kors typ så att ja, man märker att det är Game of Thrones killarna, för det här är ju skit. Ser man på direkt. Ah, det är så en jävla låg nivå.
Billigt.
Så det är bara, ja. Ja, det är otroligt billigt faktiskt. Vilket gör att jag nästan så här provokativt hyllar nu två sista säsongerna av Game of Thrones. Jag tycker nog det är de bästa säsongerna som finns. Faktiskt.
Det är det bästa de har gjort.
Det är det bästa de har gjort. Resten av Game of Thrones-säsongerna är fan skit, tycker jag faktiskt. Femman och sexan knöt ihop det. Bra jobbat, killar. Så. Då har
men hur är
alla
serien
fått,
då?
Precis, som har och då har de fått det här monsterprojektet. Och det som man märker väldigt snabbt är ju att de har behållit vissa karaktärer, men de har även styckat upp en av huvudkaraktärerna som en kines första boken, men i huvudtrilogin. Har nu delat upp honom i fem stycken liksom, studenter. Istället som brottas i det här free body problemet. Och det här är väl, vi ska absolut inte spoila någonting, men det är väl en kort premiss som tar sin avstamp till en början i den kinesiska kulturrevolutionen och fortsätter liksom in i Kina på 70-80-talet, då man tror, man vet ju inte, att man tar kontakt med utomjordningar, till att man liksom kastas in idag i nutid. Och då får du följa de här forskarna, nu pratar vi om tv-serien tänker jag, där plötsligt så är det en massa med forskare runt om hela världen som tar livet av sig eller dör på mystiska sätt, och det de lämnar efter sig är ju liksom en siffror egentligen, och som tolkas väldigt snabbt som en så här nedräkning. Och då får du följa även en polis också som ska liksom ta sig an det här mysteriet, vad det som egentligen händer med all världens forskare. Och det är då de här fem unga forskarna nu kommer in i bilden, för att man tror att det är de som är nästa target då. Och varför är de det, och vad är det för något som hotar dem, och har det någonting med liksom det man upptäckte i Kina på 70-talet med att göra? Hör det ihop? Det är väldigt mycket astronomi och liksom så här galna fysiker som ska förklara saker. Men jag tycker faktiskt, jag som har läst boken känner att de gör ett väldigt, väldigt otroligt bra jobb här och liksom försöka få med alla på tåget. Liksom. Det är inte så superinvecklat. Du har även det här FreeBody-spelet. Det är så här VR-spel som liksom ingen vet egentligen vem skapar det, utan det bara finns några personer runt om i världen har liksom tillgång till det. Påminner lite om det här Ready Player One-liknande. Att det är en virtuell värld där du kan känna av och lukt och alla dina liksom så här, sinnen påverkas även när du är i den här världen. Och bara det VR- spelet är ju liksom ett pussel i sig, liksom, där man går vidare till nästa nivå genom att lösa liksom, gåtor är väl svårt att säga. Men jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det utan att liksom, spoila för mycket, men vi kan lämna det där egentligen. Och jag tittar här samtidigt tillsammans med min fru som inte har läst boken och har även några kompisar också som tittar på det som inte heller har läst boken. Och det verkar ju vara typ att alla är med på tåget liksom. Och det tycker jag, det känns ändå skönt och väldigt häftigt att de har liksom lyckats med. För det här är ju en sån här jättesatsning. Det här är ju dyrare än Game of Thrones ska det tydligen vara. Jag tror det kostar typ så 20 miljoner dollar per avsnitt eller någonting. Det är en sån här riktig håll käften budget de har fått. Men det som oroar en är ju egentligen om det kommer bli några nya säsonger av det här. Jag vet inte riktigt hur man ska liksom tolka de här. Anton från Gotipodden var ju snäll och skickade massor med tittarsiffror som Netflix är transparenta med. De hade väl nått 11 miljoner eller vad typ så här första veckan eller någonting. Så vi får väl se hur det kommer gå i kommande veckan eller någonting. Men jag känner även av liksom att det är en buzz runt kring det här ändå faktiskt, att det snackas även om det. Jag läser väldigt mycket om det också. Hur känner du för tv-serier? Är det någonting du har liksom snappat upp eller något?
Jag tror att de som verkar vara mest nöjda är ju du och Goti podden gänget. Sen så verkar det vara som att det är lite blandad kritik och att en del som har läst boken som inte är så nöjda, men jag har inte liksom vågat gå in och läsa exakt vad det är. Men det är absolut en buzz, känner jag. Och jag är väl nästan mer, just nu i alla fall, peppad på att läsa nästa bok snarare än att se tv-serien. Även fast det är ju alltid kul, eller alltid, men det är kul att se hur de väljer att visa saker då i tv-serien, som det här spelet, till exempel. För det kände jag, jag kände precis som det här du med Ready Player One, en bok som jag faktiskt har läst och inte gillar jättemycket. Så det är väl det som oroar lite med boken. Att det partiet ska sänka den lite grann. Men,
ja, du har inte kommit så långt än. När de har
de har visat att det är en karaktär som sitter och spelar. Och så såg jag att det finns...
Skitbra parti i boken, kan jag säga.
Det är det, okej.
Ja, det är bland de bästa faktiskt. Det är helt otroligt.
De har ju skrivit ut URL:en i boken. Så jag funderar på om man ska gå in och se om den finns på riktigt.
Ja, det är möjligt. Jag älskar det partiet i boken. Inte kanske lika mycket i serien, men det var inte dåligt. Men det är så...
Det är ju var, inte det som rätt... var det som skamgrepp med Michael Douglas när han ska in i VR där?
alltså det som är det är inget VR-spel att de springer runt och skjuter varandra och utan det är ju mer att de alltså VR-grejen är en sån jävla mindfuck sen när man börjar få reda på lite mer om det och sånt där så och varför det är som det är. Jag tycker att det både serien och boken är väldigt bra. Men ska vi kanske hålla sig serien är väl ändå duktig på att så här, bygga upp någonting. Många tycker väl att mitten och snitten har varit sega, men det tycker vi absolut inte här hemma, utan det har varit väldigt så här, bra karaktärsporträtt. Och här på tal om så här, karaktärer och vi pratar väldigt mycket om mångfald, hur viktigt det är, men att man inte får liksom, det får inte vara liksom så här upptryckt i ansiktet på en, så har de ju lyckats med det väldigt bra här, att de har liksom en casting, blandad casting med blandade liksom bakgrunder och etnicitet som ska liksom representera egentligen en huvudkaraktär från boken, bara att de har splittat upp det, plus att de har massor med andra karaktärer men de känns ändå även liksom så tydliga vad de är för någonting och var de står någonstans. Så jag kunde väl ha liksom problem kanske mer i Game of Thrones eller liknande, att det var väldigt så här mycket folk och det skulle vara väldigt mycket hopp fram och tillbaka och väldigt mycket att man varit förvirrad vart man var och vem som var vem egentligen. Men här känner jag att de har lyckats otroligt bra med alla de här. Jag kan nog säga att det är ändå så 10 huvudkaraktärer i den här serien som är viktiga. Och de lyckas ändå måla upp dem väldigt tydligt och bra vad de har för roll i det hela också. Mm. Utan att det blir så här jobbigt eller förvirrande. Sen har man ju vissa karaktärer som man tycker mer om och mindre om än andra. Faktiskt. Ja. Men jag
gillar ju... När ska du läsa nästa bok då? Är det snart?
Ja, snart. Jag tog en liten paus nu för att läsa lite annat. Men jag tänkte hoppa på den. Jag har ju köpt hela trilogin nu. Men jag blir så himla så här, boktokig nu under senaste veckorna. Så jag sitter och läser. Det är typ det enda jag gör nästan. Så jag ligger och läser faktiskt. Jag har till och med köpt en sån där lampa från Amazon som man sätter på boken man läser som lyser på själva boken då på kvällen. Så jag slipper hålla på att tända massor med lampor här hemma för att tycka om att läsa i sängen. Utan att störa liksom gnället bredvid. Ja, men jag får sån jävla ut själv.
Ja, men jag ska nog köpa en sån också.
Ja, de är svinbra. Ja, jag ska skicka en länk. Kanske man delar med lite på Discord i alla fall. Det är bara lampor du sätter på boken som en klämma. Så, håller i 30 timmar. Svinbra. Så. Nej, men jag är jättenöjd över den faktiskt. Absolut inget så här historiskt eller någonting, men det är så här, det är bra, det puttrar på, det är spännande. Jag tycker de har liksom tolkat boken bra. Det är en otroligt avsnitt, jag tror det är så här avsnitt 5. I boken är det väl ett sånt där, ett stycke tänkte jag säga, men kanske en sida som man får läsa om typ 2-3 gånger för man är så här, vad är det för något som händer? Det här är så sjukt. Det är liksom taget ur en skräckfilm. John Carpenter-film nästan eller någonting. Oj. Att man säger, för det går så snabbt i boken. Det är liksom, så där händer det bara helt plötsligt. Så man var väldigt spänd hur de skulle tolka det. Och det är en otrolig scen faktiskt. Som man satt liksom, hoppade i soffan faktiskt. Det var svintufft. Jävlar vilka effekter det var där. Jag tror alla som har sett vet vad jag pratar om, faktiskt. Jag tror du skulle älska den scenen, faktiskt.
Ja, men jag ska se den efter jag har läst klart.
Ja, men det tycker jag. Jag tror du kommer till... för det blir väldigt kul när man precis läst boken och så sitter man och jämför den i huvudet när man har den så fräsch också. Vad de ändrat och vad de håller kvar och liksom hur de hoppar runt. Det ska ju också nämnas också att första säsongen har ju... lite inslaget av andra och tredje boken, vad jag fattar det som, faktiskt. För vissa saker jag inte känner alls igen. Men då har jag fått förklarat att de har plockat lite från andra och tredje boken in där. Men inget där. Då får det vara det, tänker jag. Ingen jättegrejer.
Ingen jättegrejer. Kul. Ska vi ta... Jag kan bara ta lite snabbt att jag var på bio nu i veckan och såg... specialversionen av The Abyss, James Camerons tredje film, om man räknar bort Piranha 2.
Varför ska man räkna bort den?
Det var väl typ inte han som regisserade den, jag som Cameron-fan, att det var liksom han hade inte Final Cut i alla fall. Det hade han ju i The Abyss. Efter Aliens så hade han ju liksom frihet att göra nästan precis vad han ville, och då ville han göra den här First Contact-filmen som utspelar sig på havsbotten. Som var en otroligt jobbig inspelning.
För alla
inblandade. Det finns väldigt
förutom Cameron.
Ja, fast han verkar också typ ha insett i efterhand att det var ganska jobbigt.
Stökigt,
Det finns mycket roliga bakom kulisserna stories som man kan läsa på Wikipedia. Ett tips. Men,
Ed Harris höll på att dö under inspelningen.
Ja, precis. Så finns det någon också att typ skådespelarna började kasta ut soffor från ett rum. För att de blev helt så här galna och frustrerade av hela inspelningsdelarna. Så att det finns mycket där. Jag har alltid gillat filmen jättemycket. Men har alltid haft lite så här problem kanske med slutet. Att det inte riktigt landar så bra. I specialversionen så har de ju... Det är ju 30 minuter extra. Och det är så...
Allt ska förklaras.
Ja, alltså,
lämna ingenting åt fantasin.
Nej, temat i filmen blir ju tydligare. Det är ett väldigt så här, kalla kriget tema med typ så här, nuclear warheads som är inblandade och kan smälla av. Men det är framförallt att slutet kommer inte lika abrupt i specialversionen. Men jag tycker väl ungefär som jag tyckte när jag såg originalet, att de, om vi säger två första timmarna är fantastiskt bra, otroligt klaustrofobiska, och det är verkligen kul att se hur de har filmat allting. Påminner väldigt mycket om Aliens egentligen i början, fast de är på havsbotten och att det är något, liksom, något främmande som de ska utforska. Men sen är det ju det här med själva utomjordingarna som jag tycker är filmens klart svagaste del.
För det de är känns... utomjordingar.
Ja, spoiler om man inte har sett den. Men, men, ja, men det var så här banbrytande specialeffekter när filmen kom. Då liksom ledde väl in på Terminator 2, de här T-1000-effekterna. Men jag tycker att utomjordingarna känns mer hämtade från en Steven Spielberg-film, typ E.T. Alltså det är ganska snabbt, så är det ganska klart att de är inte fientliga, utan att de är väldigt snälla, de här utomjordingarna. Och musiken som liksom läggs på de scenerna är väldigt så här, ja, med E.T.-musik. Glad
John Williams-ig.
John Williams-ig. Ja. Och jag tycker inte att det passar in så bra. Och även om nu slutet då, om vi säger sista 40 minuterna, det är ju bättre än originalet, men det är en sida av Cameron som sen tar över i typ så här Avatar-filmerna. Att det är så sentimentalt. Det är så här oacceptabelt cheesy, skulle jag säga, i slutet.
Nästan som en cheesy.
Så det gör ju att den liksom, den var kanske inte riktigt liksom det här mästerverket som jag hade hoppats på innerst inne. Sen så kommer jag ju tillbaka med Terminator 2 och gör ett mästerverk, så att... Men,
allt är förlåtet.
Allt är förlåtet, precis. Och så kom True Lies sen. Ja. Så jag kan rekommendera den. Det var kul att se den på bio. Det var ju häftigt.
Jag skulle följt med där, men jag backade i sista sekunden. Jag tror jag låg hemma och...
Ja, jag var sjuk.
Nej, ja,
eller vilade.
Free body problem. Men fan, ja. Jag ser nu... Ja, men jag ska se den i alla fall. Det har ju lovat. Jag har sånt otroligt dåligt minne om jag har sett den eller inte. Jag kommer ihåg den här rundvarelsen som sagt. Det här ansiktet som liksom kommer in. Ja, så petar de på den eller vad det är. Jag kommer inte, ja, precis. Någonting. Wow.
Då har vi en film kvar.
Ja.
Filmklubben.
The Fine Clay.
Speak No Evil.
Fortsätt du.
Det här är ju då... Det är ju en dansk, om man säger, arthouse-skräckis. Där vi får följa ett medelålders par med deras dotter som semestrar i Italien, tror jag det är. Träffar på ett annat par med ett barn i samma ålder som det klickar med. Ett par från Nederländerna. Så pass att de här Nederländerna, de bjuder in den danska familjen hem till dem efter semestern då. Och de här danskarna tycker ju att det är så skönt med de här holländarna, för att det är så högt i tak och de är liksom fria själar. De är inte så stela som svenskarna är. Svenskarna får ju en liten släng av sleven här i början.
Du och din fru brukar väl säga samma sak om oss när vi bjuder över. Det är så skönt att hänga med dem. Det flyger så mycket i luften där.
Ja. Precis.
Den är helt utbränd och inte träffa oss på över ett år.
Man är utmattad, ja, det får man ju lov att säga. Men när då danskarna kommer hem till den holländska familjen och det är trevligt i början, snabbt så börjar de inse att de är ju ganska gränslösa, den här familjen. Och där skulle det ju liksom kunna stanna och bli en slags Ruben Östlund-komedi. Där det blir obekväma scener och så här, får man säga till när någon skäller på ens barn eller någonting. Så här,
konstiga scener. Ja.
Men det stannar inte där.
Kulturkrock.
Kulturkrock, precis.
Alltså, det grundar sig egentligen i att det är många utlänningar, vad fan säger man? Alltså folk som inte kommer från Holland eller Danmark. Att man blandar ihop, precis som Sverige, att man blandar ihop Sverige och Schweiz och tror att, typ, att det är samma sak. Så finns det samma liksom fördom mot... Dutch people and Denmark people, att man tror att det är typ samma mishmash av både språk och kultur liksom. Men så visar det sig att det kanske inte är det. Och jag älskar den här filmens första timme eller någonting. Alltså, jag tycker skådespelarna, miljön, relationen, stämningen, allting sitter verkligen med en så här fingertoppskänsla. Du nämner lite så här Ruben Östlund, att det blir väldigt så här, ja, men svajig parterapi nästan också, att de här är så pass liksom kontrastfulla, och liksom var ska man bryta in och var liksom ska man fega ur liksom. Och just då och där är ju den här filmen liksom, jag älskar liksom när man bygger, när man har så här fördomar och liksom det här även med skandinavier, att vi kan vara så jävla fyrkantiga ibland. Och säkert kan finnas en hel del liksom så här igenkänningsfaktor när man får följa den här danska familjen, de kommer hem efter den här italienska semestern i början, att de kommer tillbaka till det här lunket, och den här, man märker ju på pappan väldigt snabbt att han vill bara tillbaks till liksom ett nytt äventyr faktiskt. Att, jag kan känna igen mig där, att när man, om man fastnar i någonting för länge, så blir man väldigt snabbt liksom uttråkad, och liksom man gillar att få en ny kick liksom, se något nytt och uppleva något nytt liksom. Därför känns det så här spännande att det här paret ska liksom åka och träffa de här holländarna, så man köper ju det på viss sätt ändå faktiskt. Sen tar ju den här filmen en vändning rejält faktiskt, sista 40 minuterna eller någonting. Och då blir jag mest så här, irriterad faktiskt. Vet jag inte vad som händer. Jag blir, när man läser, vi ska väl spoila filmen, för det är en del av filmklubben. Men när man läser även så här, intervjuer och sånt efteråt med Christian Tafterup, är ju liksom att han till och med gått in innan visningar på filmen och säger typ någonting i stil med att typ så här, you're gonna hate me after you watch this one. Att det är så här, att han är så här medvetet provokativ nästan. Men det finns liksom noll finess i det hela, vilket gör det ännu mer provocerande när man ser den här. För den har så mycket finess i början, men det känns liksom som den tappar allting mot sista halvtimmen, för att helt plötsligt så börjar liksom blanda in child abuse och liksom korkade föräldrar, alltså på en sån här orimlig nivå, att det blir så starka kontraster mot liksom första två akterna, att liksom tredje akten känns som en helt annan film, där du mest bara är förbannad, och sen känner du att liksom, vad var poängen med det här egentligen, och det är så mycket så här dumma luckor som jag vet inte, vi pratade alldeles nyss om att man ska fylla i dem själva, men här känns det mest att, här känns ju, jag tänker på, den har inte jag sett, men jag vet ju vad den handlar om, en Serbian film, att den ju finns bara för att liksom provocera och göra folk illa till mods. Och om det är bara tanken, då känner jag att då kan man dra åt helvete lika gärna. Och sen kanske är också att man har blivit självförälder eller någonting, vilket gör att det blir så här, det blir jobbigt mot slutet, och det blir inte ens så här roligt jobbigt, det blir bara så här otrevligt, känns som man blir på dåligt humör, eller jag har varit det i alla fall.
Ja, alltså jag håller med om allt du har tagit mina notes, känns det som, för jag hade exakt likadana synpunkter, för den här jag har nog aldrig blivit så arg eller provocerad som en scenen när de lämnar holländarna första gången och tar bilen därifrån, och dottern har glömt kaninen. Och så ska de vända tillbaks. Redan där har ju holländarna betett sig så konstigt att de här föräldrarna borde fatta att det är inte en bra idé att åka tillbaka. Det känns lite som en klyscha i skräckfilmer, att man, trots att man har fått alla ledtrådar, så åker man ändå tillbaka till det här huset som är hemsökt.
Vet du vad jag tänkte, varför han gjorde det?
Han räddade ju kaninen i början, och så mådde han bra av det. Han vill göra
men precis. Han holländaren berömde ju honom efteråt. Så här, vilken hjälte du är så otroligt modig eller någonting. Och då såg man att han växte väl 10 centimeter eller någonting sådär. Och det var väl någon slags hjältedrag han skulle göra där.
Han fick en kick.
Ja, precis. Men ändå så, jag vet inte, klipp till 10 minuter senare så står de där ute och krattar löv liksom. Precis, alltså, det är så jävla, då tappar den helt för mig. Att, så här, vad är för något som händer? Och sen ska de fly därifrån en gång till. Och fastnar, jag fattar inte, och fastnar i skiten i alla fall liksom. slutet skulle ju vara annorlunda. Att det skulle sluta med att hela den här byn de är i är egentligen liksom en kult. Liksom.
Mm.
Och att alla som bor där är ju med på det här tåget. Egentligen att det, alltså det handlar ju stort sett om så här, jag vet inte vad det handlar om egentligen, vad de gör av alla barnen, att det är så här, om är det trafficking eller är det bara, för det är så jävla ogenomtänkt och oklart egentligen, för det är barn, alltså det är, man får reda på att det är inte första gången de har liksom kidnappat barn, den här familjen. Men vart alla barnen tar vägen vet man ju inte, säkert inte den här, deras dotter då mot slutet som blir kidnappad, eller ska hon bara ersättas av den här sonen då som de har. Eller det gör hon ju, det får man reda på allra sista minuten. Men här är ju det man blir så här förbannad för, vad är liksom poängen med det liksom? Det finns ju ingenting, alltså jag tycker även att så här, Mikael Haneke gjorde ju en liknande film ju, som heter... med Naomi Watts remaken.
Funny Games,
som också så här otroligt men som också innehåller liksom child abuse och provocerar väldigt mycket. Men där kände jag även att Mikael Haneke hade någonting han ville berätta, just då över temat kanske så här videovåld, som han hatar jättemycket, och gjorde väldigt tydligt i en viss scen där. Här känns det som att allting är bara så här, allt så engagemang som fanns i början är bara som bortspolat egentligen. Faktiskt.
Ja, jag tänkte på en scen från en annan film, en David Fincher film, hans remake av Män som hatar kvinnor, The Girl with the Dragon Tattoo. Mini-spoiler för den, men det finns en scen där Daniel Craigs karaktär vet att det, nu är det något som är fel, men han blir inbjuden av en annan karaktär i Skarsgårds karaktär.
Ja.
Och liksom, han kan ju bara säga nej och gå därifrån, Daniel Craig, så här, för han vet ju, han är nästan 100% säker att det är någonting fel här.
Mm.
Men så gör han inte det, går in och då liksom, då har Skarsgårds karaktär något så här lite tal eller mantra typ, så att vi är så rädda alltid att det blir obekvämt och att göra folk besvikna och liksom att vara oartiga, så vi vågar inte säga nej. Vi går med på att bara liksom följa med.
Mm.
Och den scenen känns som att det är liksom de här 40 minuterna liksom utdraget, samma scen om och om igen. För de har ju liksom alla chanser, alla ledtrådar att förstå att det här inte är bra. Vi borde bara dra härifrån. Det är någon scen i slutet när han sitter med och kan liksom egentligen bara hoppa och bilnyckeln sitter i bilen där. Ja, det blir för...
Men jag tycker att för, det där är så, samtidigt så jävla mycket skitsnack också. För det är bara någon slags fördom man tror man har egentligen mot Skandinavien eller någonting. Att vi är så jävla bakåtsträvda hela tiden. För jag tror ändå när det väl kommer till kritan så rycker vi fan många av oss i alla fall in ändå. Och säger att något är fel och kan dra därifrån. Alltså det, för...
Mm.
I början, alltså när, känner man igen sig kanske i vissa delar... det här med möta nytt folk och allting sådär, ha, det blir lite Ruben Östlund, vilket är väldigt kul också. Men det blir ju lite så här att, jag tror väldigt mycket sitter för mig själv ändå, när man själv är småbarnsförälder och man känner typ så att man skulle ge liksom alla lemmar i kroppen liksom för sitt eget barn, liksom, vilket jag liksom inte tvivlar en sekund att de flesta skulle göra. Det är inget unikt med mig. Men här känns det som liksom så här, en helt vanlig liksom, svensk familj, vad man ska kalla för, liksom, bara tappar allting på 5 sekunder när allting står på spel och gör liksom, ingenting egentligen, samtidigt som de ser sin dotter bli i stort sett liksom, kidnappad och torterad framför deras ögon. Och då känner jag väl typ så här att
det känns inte trovärdigt.
Nej, det känns absolut inte trovärdigt. Alltså, men då, alltså, jag blev väl samtidigt liksom smått irriterad också när jag inte fattade liksom, vad filmen, vad vill den säga för någonting egentligen? Har den något liksom ett tema? Finns det någon liksom sans moral eller någonting i det här liksom som är inbakat i det? Men liksom när regissören till och med går ut innan liksom visningen och säger så här, ni kommer hata mig. Och liksom så här,
det är verkar nöjd med
det. Men precis,
han känns ju lite som en så här von Trier wannabe.
Ja,
sätt.
Men precis.
Man har inget att backa upp det med.
Nej, men det liksom så här, von Trier kan ju också vara så här, super von Trier... frustrerande slut och provocerande. Men där känns det som att det finns någon slags här, finess ändå inblandad eller inbakad i det liksom. här känner jag inte utav det alls. Och, när, och det känns skönt också när man... Fan, jag älskar våra lyssnare. Har jag berättat om våra lyssnare?
Absolut.
Men samtidigt, både Vernetto och Fob har ju också sett filmen. Och det känns liksom de är inne på samma spår som oss. Liksom att, båda nämner liksom Ruben Östlund och den känns liksom mer provocerande. Men liksom, det finns liksom ingen poäng med det. Vilket gör att den liksom tappar liksom trovärdighet. Och att man blir liksom mer bara illa till mods. Men liksom, det är ju absolut inget svårt att provocera folk. Det kan ju vilken idiot som helst göra. Mm. Det svåra är ju kanske att provocera med en knorr i, med en finess liksom. Då det är ju skickligt ju. Här tappar du allting. Men med det sagt så tycker jag faktiskt väldigt mycket om filmens första timme. Då tycker jag den är jättebra. Och jag tycker skådespelarna, alla är jättebra, sköter sig jättebra. Det är så här, otrolig stämning de fångar faktiskt i hos den här familjen när de är hemma hos dem. Så liksom alla sköter sig faktiskt. Den är snygg, den är spännande, det är en bra setting. Liksom. Den har väldigt mycket bra i sig. Liksom. Det är bara att det är sista halvtimmen så liksom bara tappar den allting, tyvärr.
Ja, men jag håller ju med för att jag känner också att det är ändå en typ av skräck som man gillar. Hade det varit så här skräckfilmer med ytterligare, det kom ju så här 13 på dussinet av så här hemsökta hus, alltså spökskräckisar och sånt där. Det här är en typ av skräck som vi inte har fått så mycket av ändå, tycker jag. Det kommer någon gång ibland. Och det är kul att det är en dansk film och att den är lite arthousig. Sen så finns det ju liksom mycket på grund av den här regissören något självgott med filmen som jag har lite svårt för. Den är väldigt nöjd med sig själv, känns det som. Och han, regissören, verkar väldigt belåten av sig.
Ja.
Men ja, den är ändå sevärd, tycker jag. För att man känner ju någonting när man ser den. Fast man kanske inte är liksom
supernöjd. Men den går väl mer kanske så här, trauma istället.
Ja.
Men, men det blir någonting sen när det är... Jag tycker det känns som ett fegt verktyg att provocera genom att göra illa barn framför kameran. Mm. Då finns det ingen finess i det, utan då är det bara därför liksom torture porn, känns det som. När du ska liksom skära av tungan på små flickor, det är liksom så här, noll charm är det.
Noll charm.
Ja. Hörru,
mer charm.
Vi bråkade precis innan podcasten vad vi skulle se för film. Nej, det gjorde vi inte. Önsketänkande för mig att jag kunde provocera dig med skära av din tunga. Det har ju kommit en ny film på Amazon Prime med Jake Gyllenhaal som heter Roadhouse. Eller är det The Roadhouse eller bara Roadhouse?
Bara Roadhouse.
Bara Roadhouse. Därför tänkte vi göra en Roadhouse gånger två och se även originalet med Patrick Swayze som också finns på Amazon Prime.
Ja.
Så, då har vi två styckna Roadhouse-filmer till nästa filmklubb. Nu när jag tänker efter så kanske det inte blir så jätteroligt att prata med dem parallellt. Eller det kanske blir kul förresten.
Jag tror det blir kul.
Det blir kul.
Vi får, jag har inte gjort det förut heller, så det blir
nytt. Nej, men det blir ett nytt tänk. Men det som är lite på plussidan är att båda finns på Amazon Prime, faktiskt. Så, tänk att se. Roadhouse. En från 89 och nu en från 2014.
2024.
2024, förlåt. Grymt. Glöm inte att bli till Patreon. Vi har lite roliga listor där inne som ni kan ta del av. Det kommer mer listor också. Joina gärna Discord också. Glad påsk.
Hej då.